Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din kära poddlöparvän med extra allt. Vi är nu inne i september och löparsäsongen är igång för fullt. Och vid min sida har jag som vanligt världens bästa Malin Evelöv. Hur är läget med dig?
Jo, men det är faktiskt bra. Jag är väl en av de få som är frisk. Menar du det verkar. Nej, men det verkar vara väldigt mycket förkylningar just nu. Jag märker hos mina kunder som sliter med olika förkylningar så de får ställa in träningar. Och, ja, mina döttrar kommer hemsläpande från skolan med förkylningar. Men jag försöker ju jobba emot det här nu i och med att jag ska springa Lidingloppet här snart.
Så just det.
Det är alltid ett problem så här års. Men vi har ju en sponsor som vi
kommer
jobbar med.
Kommer osökt in på våran sponsor. Och det som är lite, roligt då kanske i det hela, det är ju att om ni undrar varför jag låter lite så här extra basröstig, så är det för att jag håller på att återhämta mig från en riktig sån här knockout-förkylning som har pågått i nästan 3 veckor. Jag är övertygad om att det är någon slags muterad dagisbacill som jag har fått som typ inte ens coldzyme biter på. Men det kan vara så att symptomen har blivit lite mer lindriga. För jag har ändå kunnat jobba. Alltså jag har inte varit sängliggande.
Nej.
För tidigare om åren så brukade jag bli sängliggande när jag var förkyld. Men nu tycker jag att ändå jag kan vara uppe liksom så.
Jo, alltså de där dagisbacillerna är ju det värsta som man kan ha. Och antingen så vänjer man sig. Jag som har 3 döttrar då som har gått på dagis en efter en. Märkte det att i början åkte jag på några sådana där hästförkylningar och sen så åkte jag inte på någonting för att immunförsvaret byggde väl upp någonting mot de där.
Ja, det är det man måste göra, man måste låta det gå lite tid så att man bygger upp ett system.
Ja, och sen så klarar man sig mot det mesta istället, så att det, förhoppningsvis så är du på väg in där, Petra.
Jag var lite, och det är lite roligt också, så här, många i min omgivning som håller på och tränar och sådär, de ser när de blir förkylda så ser de det som en motgång. Alltså så här, att de är lite dåliga för att de har misslyckats att bekämpa förkylningen. Så en del mörkar att de är sjuka. Har du varit med om det?
Ja, jag märker att vissa kommer till träningen och så säger jag kanske ska köra lite lugnare idag för jag liksom har legat i feber här fram till igår och har lite ont i halsen fortfarande. Och jag bara, va? Ja. Men du ska inte vara här, säger jag.
Nej,
nej, jag, det där är för mig ofattbart. För jag har själv alltid varit väldigt noggrann med det där. Att ont i halsen, har jag haft feber, känner mig att jag har något i kroppen. Då är det bara vila som gäller. Inte ens lätt träning.
Nej, men, alltså, men det märker jag också så här att även hos mig själv börjar de tankarna komma nu när jag har varit borta i mer eller mindre i 3 veckor. Och även många lyssnare, följare hör av sig. Bara, alltså jag känner att när det går så här lång tid, när det går mer än en vecka och man inte har tränat, då börjar det kännas som att man typ inte är löpare längre. Att man glömmer så här, du vet, man tycker att nu är allt kört, nu har allt försvunnit.
Ja, det känns som efter en vecka känns det som att aldrig träna någonsin, men det går ju väldigt snabbt tillbaka. Men det som är lite lömskt med sådana långa förkylningar är ju att ibland kan det ju vara faktiskt att det bara hänger kvar utan att man känner sig dålig.
Exakt.
Och i det läget måste jag säga, då kan jag resonera lite annorlunda än i början eller mitt under en förkylning, för då är det bara totalvila som gäller. Men mot slutet, ibland kan det bara ligga och liksom kvar i framförallt snor. Ja. Om det har ont i halsen är en sak, då tycker inte jag man ska träna alls. Men lite lätt snor efter 3 veckor, då kan det faktiskt ibland vara bra att bara blåsa ur det. Inte med hård träning, men med lite lättare saker. Men det gäller ju att kroppen känns bra. Det är det allra viktigaste. Om kroppen känns okej, och du har haft förkylning i 3 veckor, då tycker jag att man faktiskt kan jogga
lite. Så, hur okej man nu kan känna sig när man inte har... Men det blir lite sådär. Men man måste komma igång. Det behövs bara något pass där, så är man ju tillbaka på banan igen. Det är ju, kan man ju skicka med dem som lyssnar också. Det är inte kört. Om man ser det i ett liksom livsperspektiv, så är ju ett par veckor liksom en fis i rymden.
Ja, och faktum är att om man har tränat bra en lång tid innan, så är det faktiskt till och med riktigt bra att få någon förkylning.
Tvingas vila liksom.
Ja, precis. Om man är dålig på vila i vanliga fall, så är det faktiskt en extra vila som kan göra att man faktiskt återhämtas och känner sig, kanske inte första passen efter en förkylning, men efter bara någon vecka eller två så kan man känna sig plötsligt väldigt bra.
Mm.
Nästan fått en formtopp. Och
det,
så att det är inte bara negativt.
Nej. Och just Lidingöloppet ligger just där i mitt i förkylningstider. För jag vet flera gånger som jag har liksom planerat att springa det, och sen så har man känt sig lite så här hängig. Så lite typiskt alltså, för det är ett väldigt trevligt lopp.
Ja, verkligen. Egentligen ligger det otroligt rätt i tiden.
Ja.
Perfekt årstid med väder, och man hinner träna hela sommaren och en bit in här. Så att det ligger jättebra, men det är just... jag känner också det. Sista veckorna inför går jag alltid och känner att... Det här kan gå hur som helst med om man åker på något eller inte. Men man kan inte göra mer än att försöka.
Nej, precis. Vi har ju mycket vi ska hinna med här, så att vi kör på. Vi har så, ni som lyssnar ska ju ha massa guldstjärnor, för att ni har ju bara bombat oss med frågor. Alltså, det är så mycket frågor så jag har inte hunnit skriva ner alla. För det är jätteroligt att folk är så otroligt engagerade. Men jag tänkte att några grejer som vi ska ta bara här i början då. Harkel. Apropå våran samarbetspartner Coolzyme. Så den har ju vi använt flitigt, du och jag. Och även våra familjer har ju fått Coolzyme, och våra deltagare som var med till Prag i våras fick ju Coolzyme. Och jag tänkte också berätta lite kort om det heter öppen observationsstudie som Coolzyme har låtit göra under 3 månader 2017, mellan april och juni. Och i den här studien så ingick 13 prestationsidrottare på professionell eller amatörnivå. Och de använde produkten i förebyggande syfte vid misstanke om att bli utsatt för virus, till exempel under resa, och behandling vid första symptom, alltså det här när man känner att det börjar kittla lite i halsen. Och 81% av de rapporterade förkylningarna upplevdes vara mildare eller kortare än vanligt. Och ingen av deltagarna rapporterade ingen effekt av Coolzyme. Och av de som inte hade drabbats av förkylning uppgav 69% att Coolzyme hade förebyggt dem från att få en förkylning. Vilket är ju väldigt anmärkningsvärt. Sen kan man ju såklart inte utesluta placeboeffekten eftersom man inte har en jämförelsegrupp här. Men jag tycker ändå att det säger ganska mycket om hur effektiv produkten är. Och sen, ja, är det lite placebo då som är med i matchen, så... Ja, det gör väl ingenting tycker jag.
Nej, det är ju bara att tacka och ta emot i så fall. Nej, men jag tror att man kan ju inte tro att man aldrig ska åka på en endaste förkylning på grund av att man äter bra eller drar i sig ingefärsshottar eller coldzyme.
Syftar du på mig?
Ja, nu sitter och dricker en ingefärsshott här. Nej, men det är klart att massa saker vet man att det här är bra för att med sömn och bra mat och den här produkten, inte minst. Men som sagt, sen om man åker på en förkylning ändå, som du då ändå gjorde, Petra, så kanske man inte får skylla på produkten i sig. Utan men just de här tillfällena när man är på gränsen och ibland känner att man lyckas häva det eller faktiskt får en mycket lindrigare variant, och det är ju otroligt värdefullt.
Och sen så, som min läkare sa när jag ojade mig, så var det så här, men det är faktiskt bra att bli sjuk ibland, som du säger där tidigare, att man bygger upp ett immunförsvar och alltså, resistens mot de här bacillerna från dagis. Så att, menar, ibland så får man gå ner i gruvan.
Absolut, och nu har du toppat formen här. Kommer vara
nu blir jag farlig. Ja. Rosa bandet-loppet här.
Passa er på rosa bandet-loppet, nu kom Petra.
Jajamensan. Men vi tackar Coldzyme för samarbete.
Och jag kommer fortsätta att pumpa i med det här inför Lidingloppet. Det är en sak som är säker.
Okej, vi hugger tag i den här digra högen frågor från våra lyssnare. Jag tänker att vi skulle börja med en som jag fastnade lite för, vet inte varför, men det här med hur kan man träna med sin partner när man har olika tempon. Den här mannen som skriver, Henrik, han har ett distanstempo på 5-5,15 minuter per kilometer och hans sambo springer runt 7 minuter per kilometer. Och då undrar han, förutom intervaller, vad kan man göra mer?
Ja, det där är ju alltid det svåraste, att sticka ut på en distansrunda ihop med någon som är betydligt bättre eller betydligt sämre i fart. Men det är därför det är det här liksom, att det är alltid lättare att köra intervaller ihop med någon som, där spelar det ju absolut ingen roll vilken nivå det är. Men det är klart att ibland är det trevligt att tänka att man ska ut på en runda ihop, men då får det ju bli det där. Det är lite som att springa kanske med något av sina barn som inte riktigt håller samma tempo. Man får springa kanske lite fortare eller liksom sitt tempo en liten bit och så kanske vända tillbaka. Eller bara helt enkelt så får man inse att nu kör jag i 7 minuters tempo här med sin partner som kanske kör lite långsammare och lite kortare, och så får du ta en liten extra runda själv ifall du nu vill ha verkligen distans den gången och inte ha intervaller, så får man kanske liksom göra så. Så har jag gjort många gånger med mina döttrar när de var yngre, att man springer en runda med dem först och tar det som en lite lättare
uppvärmning.
Och sen så får man liksom förlänga och känna att man får ut sitt pass av det, om man nu absolut vill springa ihop då. Men är man helt strikt i att jag vill ha 15 kilometer i 5:15 fart, annars så kommer inte jag känna mig tillfreds och nöjd med detta, då får man nog helt enkelt inse att man inte kan springa ihop, om någon blir stressad av det eller...
Jag har lite synpunkter här som jag tänkte jag skulle ta upp. Det är lite känsligt det här. Alltså, tänker, du jämför det med barn och det kan man göra, tycker jag, ganska mycket. Men just det här när det är en relation så kan det vara lite extra känsligt. Alltså, jag tänker då framförallt på en sak som jag upplevde i somras när jag var i Tyskland med en kompis och vi sprang ett halvmaraton. Och så var det då ett par, tror jag, måste ha varit ett par. Och då är liksom mannen, han är ju snabbare då. Och jag tror att han ska så här peppa sin fru eller flickvän att ta sig runt. Så han springer fram och tillbaka. Så när hon håller på och kämpar och flåsar så springer han på lätta steg 100 meter bort. Och sen kommer han tillbaka och så frågar han henne hur det går. Och så flåsar hon fram någonting liksom mellan löpstegen. Och... jag sa till min kompis Nina att alltså, hade jag haft en sån snubbe, då hade jag ju bara bett honom flyga och fara. Jag var tyst i alla fall.
Det är därför jag säger, Petra, att
kom överens om innan.
Man måste bestämma det här i soffan hemma när man är vid sina sinnesfulla bruk.
Inte ute i spåret.
Nej, men liksom när man är pigg och glad och så tänker man liksom att hur ser du på det här? Vill du springa ihop med mig? Och då vet man man ju innan att du är betydligt snabbare och kommer springa i åttor runt mig och prata och jag kommer inte orka svara. Men då är man liksom inställd på det. Och så om den personen säger att nej, men jag älskar att ha dig runt där fram och tillbaka och att du liksom peppar mig och pushar mig, men du kan inte räkna med att jag orkar svara. Då är det ju liksom fine med det. Men om man liksom inte riktigt har gjort upp det här innan eller liksom är säker på att den här personen gillar det, då kanske man ska säga liksom att vill du ta en liten runda med mig först och så kanske jag springer lite mer sen, eller vill du springa själv, eller ja, så att man bara är tydlig.
Ja, men kommunikation är AO. Och sen skulle jag vilja skicka med också Henrik lite tankar från Mark Levengood som jag intervjuade nyligen för Maratonpodden. Jag frågade om han brukade träna ihop med Jonas, och då så sa han så att nej, det är ungefär som att se på när ens partner är på toaletten. Alltså så här, det blir för, alltså man vill inte så här stonka och frusta och visa lite sämre sidor med sin partner. Man kan fundera lite på om det verkligen är så sexigt att springa tillsammans, utan kanske är bättre att man är på varsitt håll. Det var bara från Mark Levengood, och jag är faktiskt beredd att hålla med lite grann där.
Nej, där är jag helt oenig.
Du brukar ju träna med din snubbe i för sig.
Ja, och jag tycker att det är liksom att se varandra i alla lägen och någon som...
Även på toaletten.
Ja, toaletten och flåsa och ja. Nej, men det tycker jag inte är dramatiskt. Tvärtom, vi älskar att träna ihop, fast jag springer lite fortare. Men det är ju...
Lite fortare. Ja, lite fortare. Men ska jag gå och ta en extra runda här på 2 mil.
Men det bästa är väl att alla killar jag har varit ihop med har ju ändå kunnat alltid säga att jag är elitlöpare eller gammal elitlöpare. Då kanske det är lättare liksom, att bara inse att det där är ju hennes jobb.
Men jag tror det, att det är lättare om du verkligen så här, de fattar vad det kommer med paketet.
Ja, men det är hennes jobb liksom. Det är som att de är bättre på sitt jobb.
Exakt,
än
eller bättre på att knyppla eller vad det nu kan vara.
Ja, nej, men så att men jag tror det där med att liksom inte se sin partner svettas och stonka, det håller jag inte med. Jag tycker tvärtom. Vi sliter och drar på gymmet och stönar och trycker liksom i vad man orkar ibland. Och jag tycker det är bara peppande att ha sin partner där. Men det,
smaken är som baken.
Ja, nej, man kanske alltid vill vara hårt sminkad och inte en hårtuss fel. Men...
Går rakt över till nästa fråga. Där tänkte jag, Malin, att du som är bättre än vad jag är på norska där. Vi har en fråga om järnbrist. Du kanske kan försöka översätta den.
Ja, jag ska
den.
Översätta. Jag blev väldigt glad när jag läste den här frågan. För jag känner ju liksom att nu har jag varit väldigt mycket i Norge här under senaste 3 åren. Och är ju väldigt glad i Norge, som ni förstår.
Ja.
Speciellt i Tore då. Men jag gillar norska språket också. Och så att väldigt trevligt att vi når ut även dit.
Ja, det verkar vara ett par stycken där i Norge som lyssnar.
Ja, jättetrevligt. Det glädjer mig. Och den här Marion Moe då, hennes fråga är att hon är en väldigt glad löpejente från Norge. Som gillar våran podd, vilket känns ju väldigt kul.
Jag digger podden deras.
Ja, det är väldigt trevligt. Hennes fråga är egentligen att hon sliter med järnbrist.
Just det.
Och har gjort en längre tid. Och nu så har hon ju tagit tag i det där då, vad jag förstår. Och försöker äta järntabletter och så, men då är hon osäker på om det ger någonting att träna under den här perioden, för vissa säger att man inte ska träna alls för att det här liksom ska ha en effekt, de här järnpillerna, och andra säger att man kan träna lite lättare, lite roligare, och hon undrar då om vi har någon erfarenhet av hur lång tid det tar att komma tillbaka efter sån här anemi då, alltså lågt järnvärde, och känna att löpningen blir kul igen och att kroppen svarar. Har du någon erfarenhet, Petra, av bara järnbrist? Eller?
Jo, men jag hade ju järnbrist när jag var gravid. Och då, i och för sig, så sprang ju inte jag speciellt mycket. Så att jag, men däremot så körde jag ju väldigt mycket spinning och märkte att... sen är det svårt att säga, eftersom du samtidigt är gravid så påverkar ju det i sig prestationsförmågan såklart.
Oj ja.
Ja, så det var ju inte så att man direkt maxade på cykeln, om man säger. Men däremot så märkte ju när man hade konstaterat järnbristen och jag fick såna här Nifrex heter det, för att liksom snabbt få upp järnvärdet igen, så märkte jag ju skillnad. Och framförallt i vardagen, att jag blev piggare och inte liksom ville gå och sova hela tiden. Men det liksom har ju ingenting med löpning att göra. Men
träning, alltså, nu, jag har haft sån tur, jag vet inte om det här med järnvärden har jag i alla fall hört. Det här är inte vetenskapligt checkat, men att vissa har lättare, oavsett alltså hur man äter och så, man har olika grundjärnvärden och vissa har, jag har alltid haft ett väldigt högt järnvärde, även om jag har varit supertunn och tränat mycket och kanske borde, tycker man, varit utsatt för detta, så har jag, vet jag i unga år också att jag tog järnvärden och det var överraskande högt alltid. Mm. Vilket ju har varit jättebra förstås för löpningens skull. Men så att jag har tyvärr ingen egen erfarenhet att falla tillbaka på kring det här, men jag vet ju många som har lidit av järnbrist och så, men vad jag i alla fall tror och har hört är att man kan träna under den här perioden, men inte så hårt. Utan det är ingen idé att gå ut och pressa sig, för det, kroppen svarar ju inte.
Det kommer inte att bli något bra i alla fall.
Nej, och det tror jag, det verkar ju som Marion har känt på också, att det inte är läge. Men jag tror inte att hon behöver sitta liksom och bara vänta på att värdena ska gå upp, utan liksom göra det som i den nivån som det känns ändå som att kroppen klarar på något sätt. Lite lagom, för det handlar ju också om att psyket ska må bra under den här perioden och liksom att man gör någonting som man får en balans i.
Men jag funderar lite grann på det här med att liksom, om man då håller på och bygger upp komma tillbaka till ett normalt järnvärde, kan inte, om man då tränar, kan inte det i sig störa den processen?
Men jag tror det här är, framförallt så är det väl sån lång, alltså att man håller på länge i träning och att man kör väldigt mycket som drar ner järnvärdena. Så jag kan tänka mig att man, om man kör liksom lite kort det pass, inte så hårt, och sen då trycker upp nivåerna med både mediciner och gärna äter bra också, så tror inte jag att den här lilla träningen då, som inte varken är hård eller lång tid, ska behöva trycka ner nivåerna allt för mycket. Men nu sitter jag och bara pratar lite utifrån vad jag i alla fall har hört runt mig. Men det är ju som med allting annat. Den bästa att känna hur man mår och vad som man klarar är ju kroppen, hur den, om man lyssnar på den och känner att ja, men det här funkar, det känns bra faktiskt. Jag mådde bra av det där lätta cirkelfysen eller gympapasset med så att det är liksom att hitta, men man ska nog inte ut och springa liksom i skogen allt för länge och så, det tror
Nej.
Jag inte.
Jag skulle vilja ta upp ett dolt kvinnoproblem också som jag själv har råkat ut för, och det här att efter min graviditet så märkte jag att min mens, jag fick extremt mycket blödningar. Alltså att de var stora, så att det var liksom verkligen, det kändes som att allt blod i hela kroppen bara rann ut ur kroppen. Alltså det var så obehagligt. Och då konstaterade min gynekolog att jag hade fått myom, heter det. Och det är som en liten knuta som är godartad, som sitter liksom i livmodern. Och det är den som gör att blödningarna blir så här, alltså groteska. Och grejen är att när du blöder så där mycket, ja, då kan man ju vara på gränsen till järnbrist. Vilket jag också märkte när jag gick till läkaren, att jag tappat jättemycket järn. Så att det kan vara jättebra, liksom, ni som lyssnar och känner att kanske träningen inte går så bra som den borde med tanke på hur mycket ni tränar. Eller att ni känner att det går segt. Så kan det bero på att man har en riklig mens. Och att det finns hjälp att få. Det finns olika lösningar. Man kan få tabletter som minskar blödningarna. Man kan ju även testa p-piller och sådär om man vill. Så att det finns olika saker att titta på. Så man
ska framförallt känna liksom att om det går väldigt trögt i träningen under en tid, inte bara liksom något pass här och där, för det gör det för alla, att man faktiskt tänker till, vad kan det bero på? Är det för att jag har tränat för lite? Är det för att jag har tränat för mycket kanske? Eller hittar jag ingen riktig förklaring, då kanske man ska gå och ta blodvärden, ja, och så. För att ibland känner man ju att vad är det här? Och det går bara trögt och trögt vecka efter vecka. Och jag tycker inte att jag har liksom varken tränat för mycket eller för lite mot vad jag brukar. Mm. Utan det ska egentligen kännas bättre. För det är klart att alla förändringar kan ju påverka att du liksom, om du lägger på en massa mängd plötsligt så kan man känna sig jätteseg förstås av det. Eller om du har haft en period när du har tränat väldigt dåligt för att du har stressat och jobbat mycket. Så där finns ju naturliga förklaringar. Men annars så tycker jag att det är ingen prestige att gå och se sina värden och se att det ser faktiskt bra ut eller det ser dåligt ut här.
Ja, jag tror det är bra att kolla upp lite grann så att man inte bara sådär lider i det tysta och så.
Men om vi ska sy ihop svaret på Marions fråga så tror jag i alla fall att lite lätt må bra träning under den här perioden tror jag i alla fall på att man kan och det gör ju också att man snabbare kommer tillbaka till bra löpning och kroppen svarar ju väldigt snabbt ofta på den här behandlingen att när, som du sa Peter, får du medicin mot det här så går det väldigt snabbt upp att du känner att wow, här har jag kört med en 20 kilos ryggsäck på mig och så får jag plötsligt plocka av med den. Det ska kunna gå hyfsat snabbt uppåt om man bara, men inte ut och spring några tömmarpass under den här perioden.
Alltså, ofta blir det ju att man, så här, när det går trögt i träningen så tror man ju oftast att jag måste träna hårdare. Och det kan det ju vara ibland att man måste göra. Men det, oftast är det ju inte det som är problemet utan det är någonting annat. Mm. Så då kan man vara värt att ta reda på det helt enkelt. Ibland får man pusha lite på sin husläkare för att få göra de här testerna. Det är inte alltid som de bara liksom remitterar dig till något sånt per default. Liksom. Så man får ligga på lite ibland.
Ha tålamod.
Då tänkte jag, Malin, att vi skulle hoppa på en fråga från Linda som jag tror att många också känner igen sig i, som handlar om prestationsångest i träningen. Hon älskar att träna, men ibland känns mina egna krav och förväntningar på hur jag bör träna väldigt höga och därför blir träningen inte av. Och då känner jag mig givetvis dålig. Det är svårt att förklara.
Ja, den där Petra, den
fick den, jag i knät.
Den får du rakt i knät här till att börja med, så kan jag fylla i.
Ja, men alltså det här med att ha egna krav och förväntningar tänker jag kommer ju inte från henne själv utan det kommer ju från att hon har sett på sociala medier eller läst någonstans eller sett någon annan hur den tränar och så tänker man att så här måste jag också träna för att den tränar så eller alla på sociala medier verkar träna så här. Jag tror att det är med det att man blir påverkad av att man jämför med andra människor och så tänker man att då borde jag också klara av det här. Jag känner igen det här själv jättemycket och det är ju det som blir så kontraproduktivt att när man blir stressad istället för att ge sig ut och göra det man faktiskt klarar av att göra så gör man ingenting därför att man tänker att det inte är någon idé. Och samtidigt finns det också så här folk som slänger ur sig, jag menar jag hörde bara i startfollan där på tjejmil när jag var ute så här, ja men bara 5 kilometer och ge sig ut och springa det är ju ingen idé att ta på sig skorna ens en gång. Då måste man ju springa en mil i alla fall för att det ska vara något så här. Ja, det var som bara 2 motionärer som sa. Det är klart att står man bredvid då i omklädningsrummet eller i startfållan och hör det här.
Mm. Och brukar springa 5 kilometer
brukar
2 dagar i veckan.
Springa 5 kilometer. Jag skulle vilja säga att 5 kilometer är ingen dålig sträcka. Alltså alla
det är inte alla som gör det heller. Så att, det är långt över vad många gör också. Så att, nej men... Jag vet inte, jag är ju så gammal dags i det här som du vet med sociala medier och är ju väldigt så där, vad ska man säga, struntar i andra och det är väl jag.
Man kan bli stressad av andra människor också.
Ja, men det är ju det som jag alltid har liksom, tror jag, haft nytta av att mitt psyke har varit så. För som elitidrottare är det ju också så att det går ju otroligt snabbt att dras in i förväntningstryck där du plötsligt tappar bort dig själv och inte vet vem springer, vem tävlar jag för? Är det för publiken? Är det för sponsorer? Är det för att bli känd och synas? Eller, och så plötsligt så blir du helt tappa bort dig själv där på vägen och bara känner tryck och krav och press. Och så all den där glädjen som du hade när du var 10 år och startade med det här är borta. Och då är det så otroligt viktigt att gå tillbaka till grunden, till botten och tänka, vem är jag tränar för, vem är jag tävlar för? Det är för mig själv, det är för att jag älskar det här. Och om jag gör den tiden eller den tiden, ja, det må vara hänt, jag gör mitt bästa. Och ja, det där är alltid det är liksom en sån där mental snurra som man måste liksom hela tiden gå tillbaka. Och jag tror att det gäller samma för en motionär från elitidrott, när du står och har faktiskt rätt mycket press på dig då. För att det är liksom, du har lagt in allt i en korg, hela ditt liv på något sätt just då. Men en motionär liksom gå tillbaka och bryta ner det här lite och tänka, herregud, vem är det jag gör det här för? Ja. Det är ju för mig själv helt och hållet. Vem, vad ska jag bevisa för någon?
Jag tror att man är väldigt skör. Jag tycker speciellt, lite beroende på hur man har det övrigt i livet och sen också, eller om man är väldigt ny som löpare, så är det väldigt lätt att man liksom inte har byggt upp det här självförtroendet då, liksom att typ jag kör som jag tycker och det här funkar för mig och jag kör. Utan att man är väldigt så här öppen för vad andra tycker och vad andra säger.
Gå tillbaka helt till botten av varför man har börjat springa, varför man gör det här, vilken kick man har där när man står i duschen efter och känner sig stolt över att man har kört sin 5 kilometers runda. Ingen ska lägga sig i om det var gott nog eller hur fort det blev eller så. Du får den kicken du själv ger dig. Och om det kräver att du springer 10 kilometer eller 5 eller 5 mil, så är det liksom inte det. För vissa får ju aldrig nog heller. Jag kan ju tycka liksom när löpning slår över i andra hållet.
Som alltså, 100 maratonlopp som han skulle springa i förra programmet,
ja,
till exempel.
Och jag undrar också, och så var det väl frun som var orolig för att hon tyckte att...
Och fick aldrig träffa sin man, va?
Nej, humöret hade ju gått ner. Han var ju inte jätteglad längre. Och då tänker jag så här att då är det väl betydligt bättre att springa 5 kilometer 2-3 dagar i veckan och känna att wow, det här mår jag bra av. Jag är glad, jag är trevlig hemma, jag är bra på jobbet, jag känner att kroppen svarar på det här och det här är något som är perfekt för mig, istället för att springa hysteriskt och bli sur. Men blir man glad av att springa långt, då ska man göra det också. Det är inte det att man det är ingen idé att aldrig njuta.
Nej, men jag skulle vilja skicka med Linda det här med att så jag har ju en gång i livet tränat så alltså väldigt, väldigt mycket för att vara motionär. Och nej, man blir inte gladare eller mer nöjd med sig själv för att man tränar jättehårt. Jag gjorde det för att jag kände att jag flydde ifrån en vardag som bestod av en massa frågeställningar om livet och så kommer jag att träffa någon vettig snubbe och ja, nu tycker de nog där hemma att jag borde klämma ut en litet barnbarn. Alltså så här, och det var jättemycket ångest runt det och karriären, hur ska det gå, kommer jag få några pengar? Alltså så här, och därför så tränar jag för att liksom stänga av det här bruset i huvudet. Och jag tror att det ska man ha med sig när man liksom hör de här människorna säga att ja, man måste springa en mil för att det ska räknas. De kanske inte mår så bra om de har, nej, ett behov av att häva ur sig sånt där.
Nej, men precis. Och det är därför jag säger så här att man måste hitta sin nivå. Och det är det som är... Man kommer ju från helt olika håll också. Och det är därför jag säger så här... jag är ju inte normal på något sätt. För jag kommer från en elitidrottskarriär. Så att jag tycker liksom att om jag har tränat det och det så tycker jag att ja, men då har jag knappt tränat. Men det är inte så att jag mår dåligt av det. Men jag vill inte överföra det på någon annan. Utan
det kan bli väldigt fel.
Det är mina referenser, vad som som jag tycker är träning, men det handlar ju bara om mig själv. Mm. Och det handlar ju för att min nivå är, för att jag har ju hittat min nivå numera, att det här vill jag göra för att jag ska må bra. Och jag älskar ju att plocka livet ur mig och bli liggande i gruset och gräset bredvid där och flåsa. Och jag är fullt medveten om att det är inte alla människor som behöver göra det för att få den kicken som jag får.
Och det är ju inte ens hälsa vi pratar om heller då.
Nej,
om
absolut
man pratar, tränar sådär, bara så att man vet.
Nej, men
sen får du fortsätta med det där.
Så ta inte efter det. Om ni joggar förbi mig någon gång när jag ligger i en grässlänt bredvid spåret där, så behöver ni inte vara oroliga eller behöver ni inte ta efter det, utan det är bara spår av en elitidrottskarriär och en önskan att ha kvar några små delar från det. Det är bara det, men det handlar om mig och det är det som är viktiga poängen i det här. Strunt i andra. Kör det. Och som sagt, om någon säger ju till mig också ibland åt andra hållet, kan du inte bara lugna ner, kan du inte bara slappna av, och kan man inte bara, du har ju gjort det där. Jo, absolut, ja, men det här är liksom mitt sätt att slappna av och ha det gott.
Jämfört med hur mycket du tränade tidigare.
Ja, och det är inte så att jag vill göra det varenda dag som jag gjorde då, utan det är lite då och då. Då är det liksom ingen idé att säga att det som är bra för någon annan är bra för alla. Åt något håll.
Det kan bli väldigt fel.
Ja.
Sen har vi en grej här som jag tycker är lite, den blev jag lite sugen på att ta mig an här. Tips på pass som man kan köra med löpavagnen, undrar Carl. Det blir mest platta och lugna distanspass för oss. Kvalitetspassen kör jag utan vagn på kvällarna när dottern sover. Finns det kanske andra upplägg?
Ja, alltså det här är intressant för att jag provade ju väldigt mycket varianter under mina år som hemmamamma och tre döttrar på 3,5 år. Så jag fick ju liksom testa lite på det. Och jag kände lite som Carl här att med vagnen framför mig, då är inte så mycket alternativ, kände jag, att än att bara vara ute och springa. Jag fick ju liksom inte det där löpsteget som jag önskade och armpendel och så. Men då hittade jag ju andra varianter. Då ställde jag ju vagnen ibland nedanför en trappa. Körde massa intervaller upp där. Jag hittade en kortare backe. Jag sprang ner på idrottsplatsen där man kan ställa ifrån sig vagnen periodvis, fast man ändå har vagnen.
Du har ändå uppsikt liksom.
Uppsikt, men ändå springer lite fritt. Och det funkade bäst för mig när jag kände att äntligen får jag ta ut steget och liksom springa fullt, och ändå så har jag full koll här på min vagn. Men så att jag tror att det faktiskt är svårt att hitta supermycket varianter med att springa med barnvagnen framför sig i kuperad terräng eller massa grejer, utan det är nog att man hittar i så fall varianter att springa utan vagn fast man har vagnen.
Alltså jag tycker ju att det är ganska jobbigt att springa med vagn, så tycker jag att det blir ju ändå, även om man försöker hålla, ska jag försöka hålla mitt distanstempo alltså med vagn, så blir jag ju mycket mer flåsig. Alltså jag börjar ju framförallt flåsa. Det gör jag ju inte när jag springer utan vagn. Men det är ju jobbigt. Så det blir ju en slags kvalitetsträning. Eller all träning tycker jag är kvalitetsträning då. Men det blir ju lite mer intervall.
Ja, man får en otroligt hög puls utan att springa fort.
Ja.
Och det tyckte jag kändes lite jobbigt. Då är det ju ändå bättre att, kände jag då, att ställa ifrån med den och ha uppsikt och springa på riktigt. Och jag blev mer stressad av att om det skrek i vagnen och jag var ute liksom 5 kilometer hemifrån. Mm. Att liksom stanna och hålla på, kolla om det gick att göra någonting där, trycka in en napp eller något, men då tyckte jag det var lättare faktiskt att ha vagnen där kunde du börja skrika också mitt under en intervall, men då kände jag liksom att då kom jag ångande där och så ska man ändå vila, och då kände jag det var liksom skönare att då kunde jag ta den vilan och se om jag kunde.
Men blir du inte stressad då liksom att du bara kommer ur fokus liksom?
Nej, men då var det liksom mer naturligt att då ska man ändå ösa på och vila. Mm. Och då kunde jag ta, och då kunde det bli lite för lång vila ibland då, för att det var lite stökigt i vagnen. Men jag blev mer stressad av att vara ute och spränga, och så var det gallskrik i vagnen, och så försöker man liksom att hoppas det ger sig här snart.
Men hade du två barn samtidigt någon gång så där, eller var det hade de hunnit börja på?
Nej, de gick ju den igen, ja, Nelsa hade jag ju på dagis då. Ja. Så jag hade aldrig två barn hemma samtidigt. Nej. Så det var ett barn i taget. Men jag vet det, jag var ute och sprang ett par gånger och tyckte det var stressande när det skrek och liksom blev störd i sin distansrunda. Tyckte jag var värre än om det skrek mitt under intervaller. Så att, jag vet inte, man får hitta någonting som funkar, men ett kvalitetspass är ju också så otroligt mycket mer tidseffektivt.
Jag tycker alltså också så här, när jag var mammaledig och Adrian var tillräckligt stor för att jag skulle kunna ha honom i vagnen och springa med honom då kände jag liksom så här, när han väl började skulle sova, då var jag så här, då hade jag en massa annat som jag skulle göra, du vet, man alltså börjar plocka, man springer omkring och jag vet inte hur länge de dina barn sov, men så, jag måste göra det här, jag måste göra det här, jag måste skicka det här mejlet, jag måste göra det här. Och så blev det som inte att jag hann göra den där löpningen riktigt alltid.
Nej, det är ju svårt, för man tänker så här, sover om en halvtimme eller två timmar. Det kan ju variera, i alla fall när de är riktigt små. Ja. Och det är som du säger, det finns en hord av saker man skulle vilja hinna med i lite lugn och ro.
Lite plockig sådär hemma, bara håller på med allt liksom samtidigt. Och så ska man då, ja just det, jag skulle iväg och... Jag upplevde ibland att det blev en mer stress än att det blev harmoni när man skulle ut där. Men när man väl var ute sen så var det oftast alltid bra.
Ja, och sen sov de ju oftast extremt bra, tycker jag, med när vagnen rullar. Mm. Så det är klart att det är en fördel ibland också av att det studsar och vaggar lite. Men... Som sagt, jag som alltid är ute efter att ha ett löpsteg i fritt forum känner att jag blev lite hämmad av det där. Att jag joggar med halvdålig löpstil och ändå har hög puls. Den var inte helt tillfredsställande. Nej. För min del. Så att jag valde oftare att ställa vagnen och springa runt i så fall.
Men alltså, körde du 400 meters varv då?
Ja, det kunde jag göra. Ja. Och jag hade även såna rundor runt huset eller liksom runt kvarteret. Ja. Där liksom, det var ju väldigt lugnt. Det beror på hur man bor. Och om man bor mitt inne i city så går ju inte det.
Men jag bara tänker, så om jag skulle springa, nu kanske jag är så här lite, vet inte, mamma-hormoner. Men om jag skulle ställa ifrån med vagnen på liksom Kristinebergs IP där jag bor. Och sen skulle jag, då är det liksom under en liten period av varvet så har jag ju ryggen mot vagnen. Ja, men blir inte du stressad av det?
Nej, men nu har du ett barn. Jag var så med första. Jaha. Sen på andra och tredje. Då kände jag att då tog jag ut svängarna mer och mer.
Ah, okay.
Så att jag tror att det är första barnet var jag mer kycklingmamma. Ah. Sen kände jag att med sista dottern då kände jag ibland där att jag tog ut svängarna lite så att oj, nu...
Kan vi köra 5 kilometer spåret och ställer vagnen här? Det löser sig.
Nej, men jag tog faktiskt ibland en lite längre runda runt kvarteret där som jag kände att nu inte jag helt uppsikt varenda sekund här, men då tyckte jag att det var tryggt. Så att jag vet inte, det är nog hur man är lagd också. Men en idrottsplats mitt på dagen, det är inte direkt proppfullt med människor, det är helt tomt. Får du väl ställa en mitt på gräset då, i mitten?
Mitt i fotbollsplanen.
Ja, så kan inte hända så mycket.
Ja, men men det funkar. Alltså idrottsplats är ett bra alternativ. Ja, för då behöver man inte vara rädd för att det kommer bilar och det kan komma en gräsklippare på mattan kanske. Ja. Gräsmattan där, men de brukar vara ganska snälla. Ja. Okej, men det var väl en bra tips tycker jag. Och sen kan man också göra, som jag har sett folk göra, att man, om man har en kompis som också har barn, alltså så att man inte behöver ha med sig vagnen, utan en står och passar vagnarna då om man är kycklingmamma.
Nej, men,
så turas man om och springa intervallerna.
Så gjorde jag och min Kerstin, min löparkompis, hon är gammal elitlöpare också. Vi fick mitt första barn då, samtidigt som hennes andra barn. Mm. De är födda en månad emellan. Och vi gjorde så att hon köpte någon gammal dubbelvagn från 80-talet för att hon behövde egentligen inte en dubbelvagn, men någon sån där gammal härlig. Så träffades vi, började med någon gång i veckan liksom, och så la vi ner båda döttrarna bredvid varann in där, och så gick den ena en 45 minuters promenad med båda, och så sprang den andra fritt. Man fick springa distans eller intervaller, vad man nu ville. Mm. Och efter 45 minuter så byttes vi av. Så gick den andra med dubbelvagnen och så sprang man själv. Så, att
ja, så
man behöver, då behöver man inte ens liksom vara i närheten.
Nej,
då kunde
det
man ju,
perfekt.
Och det var jätteskönt. Ja. Det var faktiskt, och det var ju mitt första barn när jag var lite mer icke-fri i att ställa hur som helst.
Men det är skönt att veta då att det är någon som har koll. Liksom.
Ja, man vet. Och så plötsligt så när man kom tillbaka, då kanske min dotter satt i en babybjörn på magen och så den andra låg och sov för att de inte skulle störa varandra.
Ja, just det.
Så att det, men det där känner man ju liksom en trygghet i en kompis som har koll på och egna barn. Så att det var faktiskt en, och sen började vi ju liksom, det började med en dag i veckan, sen blev det två, sen kanske det blev tre. Så att det var jättebra. Så att det finns massa bra varianter om man har turen att ha någon kompis kanske.
Ja, men absolut. Det finns ju en massa saker man kan göra med eller utan vagn. Så jag hoppas att Carl fick med sig lite tips där. En grej som kommer upp hela tiden, väldigt ofta, det är det här med löpning efter graviditeten och hur man effektivt ökar och behåller sin löparform. Och det där är ju många ställer liknande frågor, och sen ofta så undrar folk så här, hur ska man träna under graviditeten? Så kan man springa? Och det där är ju så fruktansvärt svårt att svara på, för att det är så olika.
Åh herregud, ja, det är extremt olika. Vissa kan ju inte ta ett löpsteg för att det känns inte bra helt enkelt i kroppen. Och andra springer nästan in till BB. Det är så extremt olika hur man mår och så. Men det som man kan... som jag i alla fall kan tycka är bra för att liksom uppehålla en kondition och styrka utan att bara vara ute och springa. För även jag som liksom kom från elitidrotten direkt rakt in i graviditet och hade liksom en väldigt bra fysik då egentligen, kände att jag vill inte, något i mig sa såhär, jag vill inte bara springa nu, eller jag vill träna mer allround, mer skonsamt. Jag cyklade mycket, jag var i vatten, jag sprang i vatten, jag simmade, jag liksom rörde på mig, men lite mindre bara löpning. Och vissa som sagt, de bara öser på och tränar nästan som vanligt. Men jag i alla fall uppfattar att man kan, då kan man i alla fall, tror jag, träna ännu längre in på graviditeten om man liksom hittar lite mer variation och mindre stötar generellt sett. Sen som sagt finns det de som kan springa mycket som helst även då. Men,
jag fattar inte hur alltså jag blev så kissnödig alltså någonstans där i vecka 19. Det funkar ju inte att springa.
Nej, alltså. Och så blir det liksom lite tungt neråt så småningom. Och man känner, jag kände på något sätt när det var 3 månader kvar eller något, att nej, men då sa mitt huvud bara att nej, nu vill jag inte, jag hade inga problem. Så generellt, men jag bara kände att nej, nu gör jag annan träning. Så tränade jag massor, gick och simmade och sprang i vatten nästan varje dag, cyklade, gjorde liksom lite lättare styrkeövningar, men det där måste man känna, men det går otroligt lätt att komma tillbaka om du har hållit igång. Men du måste hitta någon form som passar, som funkar för dig själv.
Just det, och sen komma tillbaka, det är också en så här kapitel för sig. Och där är också så här, både när det gäller träning under graviditeten och efter, så är det ju väldigt viktigt att inte jämföra sig med andra.
Och jag tror mycket på att bygga upp styrkan i kroppen generellt sett innan du börjar gå på med för mycket liksom löpning bara. Det är samma där, kroppen är ju annorlunda. Den har tappat en massa. Jag vet mitt första löppass efter första graviditeten. Jag var ute och lufsade i 30 minuter. Och jag hade sånt träningsverk. i hela benen dagen efter. Så att
jag minns också. Jag,
brutal träningsverk. Så jag tänkte, det här, jag kommer aldrig tillbaka till någon vettig löpning. Nej. Det var en chock för mig. Ja. Kände som jag hade kört det tuffaste benstyrkepasset jag någonsin har gjort efter en rent ut sagt luftsrunda på 30 minuter. Men sen gick det supersnabbt och liksom trappa upp det där försiktigt. Men jag satsade mycket på styrka, liksom, att få tillbaka kroppen.
Ja, och då tänker jag så här att återigen, som vi var inne på tidigare, att liksom, du kommer från en elitbakgrund med liksom allt vad det innebär av liksom, grundträning i kroppen. Och då tänker jag så här då att om det var så för dig att det första passet kändes så, ja, men då liksom, är det inte så konstigt att jag, menar, liksom, jag minns ju mitt första pass efter graviditeten då, ett par månader efter. Och det var ju som att springa genom asfalten. Alltså stegen var så tunga och det var liksom, ja, men det var så här plågsamt att
det känns som att man aldrig har sprungit i hela sitt liv.
Som
första
aldrig
gången
sprungit.
Någonsin. Ja. Men sen som sagt, har du hållit igång, har du liksom rört på dig och i alla fall har hållit uppe någon sorts styrka och flås utan att det har varit så hårt sista månaden än inför, så kommer man extremt snabbt tillbaka. Så att det är verkligen så att stressa inte, men bygg upp en grundfysik igen innan man börjar springa för mycket, för det, annars så tror jag att det är väldigt lätt att få ont någonstans.
Och sen bäckenbottenträningen är ju superviktig. Att man liksom ser till att det, man stärker till, alltså inte bara andra muskler utan så de musklerna som har varit extremt, en del av kroppen som har varit väldigt söndermanglad, kan man säga. Att man tar hand om den, och sen så får man också acceptera att man kan läcka när man springer, så man vet det. Och det är ingenting konstigt, det är jättevanligt. Nästan alla gör det upp till ett år och mer efter graviditeten. Men är det så att det liksom tar ännu längre tid, ja, men då får man ju söka hjälp. Men, liksom det, men det är lite bök och stök och sådär. Ibland kan man känna sig så här lite ensam och kinkig för att man är kvinna och ska behöva hantera det här. Varför kan inte jag bara vara man mellan 20 och 45 år så jag faktiskt kan följa programmen på maraton.se och få de resultaten som finns där?
Ja, men allting är sitt, Petra, det vet du. Det är fantastiskt, tycker jag, och få vara med om den resan också.
Såklart att det är.
Så att det är på gott och ont. Men jag tror man får tänka på verkligen att kroppen har gått igenom en total resa under 9 månaders tid där saker och ting har flyttat på sig i vissa regioner och måste hitta tillbaka, och man måste bygga upp massa saker. Men med mammahormoner och kanske lust, för att man har haft en litet break. Många kan känna att det liksom suger efter att få komma igång och hitta tillbaka till sin kropp igen. Så går det. Mycket, mycket snabbare än vad man tror ibland, om man bara tar tag i det och får kontinuitet i det.
Och kanske inte, alltså jag tror faktiskt man ska vara lite försiktig med att rådfråga folk för mycket, för att det blir ofta blandar folk in sina egna erfarenheter och då blir det tokigt, för då blir det att man jämför och så här. Så att liksom, försök lite lyssna på din egen kropp och ta råd när det gäller just stärka upp bäckenbotten och musklerna och sådär, men liksom, kanske inte själva löpningen. Man kan,
nej, men mycket på fokus på liksom mittendelen av kroppen. Ja, det är ju liksom
de aktuella delarna.
Insida och även magregionen förstås, för den är ju i ett kaos.
Minst sagt.
Så att, men det går ju att komma tillbaka, det är inte det. Men det, man får ta det lite med ro och som sagt träna allround. Det tror jag är allra viktigast. Inte bli för ensidig.
Sen som jag brukar prata om det här livsloppsperspektivet, att liksom, det är inte hela världen om löpningen får stå tillbaka under en tid, liksom ett halvår eller vad det nu kan vara. Alltså,
du får ett barn som du har resten av livet.
Du kommer att kunna springa jättemycket sen, så att liksom, stressa inte med det här, utan liksom, njut lite grann av att du får ta lite lugnt också.
Ja, men alla perioder har ju sitt i livet, och de åren med att föda barn och så, då steppar ner lite grann på andra saker, och framförallt se det långsiktigt, att inte ge upp, att nu är kroppen körd här för evigt.
Nej, utan, nej, så är det ju inte.
Verkligen, man kan ju bli vrålstark av att föda barn. Det finns ju otroligt många som har blivit till och med bättre efter att man fött barn, för att man får liksom nytt perspektiv och ett nytt psyke nästan med tuffhet och
nytt förhållningssätt till smärta.
Ja, och sen lust kanske till att träna också, lust till att ta tag i en kropp som ska tillbaka. Så att bara köra på.
Härligt. Vi har massa frågor kvar, men vi kommer inte hinna svara på dem för tiden rinner ut som vanligt. Folk ligger ju på oss här också och säger att ni måste komma ut oftare med era program och ja, så det är jätteroligt att vi får så fin feedback och ja, vi jobbar på det.
Ja.
Tack så mycket för att du lyssnade. Vi är snart tillbaka igen. Ha det kul där ute i spåret så länge. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Coldzyme och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.